Varmt välkommen till programmet Möt en norrlänning på Hope Morgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories. För jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv berättade om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hemma hos oss. I det här avsnittet kommer du få träffa en mycket spännande, omtänksam och äventyrlig kvinna vid namn Betty. Varmt välkommen Betty till Möt en norrlänning.
Men tack så mycket.
Jag är så glad att du kunde haka på det här. Så här digitalt men ändå.
Ja men det är kul att få vara med på det här.
Mm. Du, nu tog jag jättekort bara så här lite vad din man har sagt om dig. Att du är en spännande person, omtänksam och äventyrlig. Hur skulle du vilja presentera dig själv?
Jag är en ganska glad person skulle jag presentera mig själv som. Glad och nyfiken på livet kan man väl säga. Tycker om att liksom möta människor och möta olika livsöden och kulturer och sånt. Så att, lite spännande på livet.
Nu vet ju jag att du är sjuksköterska, eller hur? Visst stämmer det?
Ja, jag är barnsjuksköterska.
Barnsjuksköterska till och med. Så ja. Jag antar att mycket sånt ligger på ditt hjärta, det här med då barn och omsorg och se dem må bra och så vidare. Varför blev det just det?
Egentligen så började det med ett helt annat motiv för att jag ville bli det. Det var ju att jag var med i en bilolycka när jag var 15 år. Och så blev jag omhändertagen av en fantastisk fin sjuksköterska som jag varken såg, för jag skadade ögonen så jag såg ingenting. Men jag hörde hennes röst hela tiden. Och hon följde med mig. Alltså hon var ju med när jag kom in i sjukhuset och sen så transporterade de mig till ett annat sjukhus och då följde hon med på resan dit och var så här tröstande och jättefin. Och jag minns henne så väl, hon gjorde sånt intryck på mig så att från den dagen där så kände jag bara jag ska bli sjuksköterska på samma sätt.
Men vad häftigt, alltså tänk vilken impact man kan ha på människor så.
Mm, det är helt och då var jag bara 15 år.
Ja, så att, med vilket hjärta. Ja, det är imponerande, vad kul att höra, för jag menar många brukar ju man kanske har en dröm om det här vill jag bli när jag blir stor, men det verkligen var en händelse som gjorde liksom och riktade in ditt liv liksom, på det du ville göra.
Precis. Mm. Så det var starten av det. Sen så var det ju inte att jag jobbade inom akutsjukvården då. Men tanken var från början så. Träffa människor.
Mm. Ja, men det är läckert och du är ändå i den inriktningen man säger så. Men du, jag brukar ställa en fråga till mina gäster. Varför kristen?
Ja, alltså... Lite enkelt sagt så växte jag ju faktiskt upp i en kristen familj från början. Men jag har liksom alltid haft en självklar tro på att något högre fanns, högre än oss själva, liksom att Gud fanns. Och det var lite självklart för mig redan som liten. Jag vet inte om det hade med att jag växte upp i en kristen familj. Men ganska tidigt så ville jag vara nära Gud och ha en kontakt med Gud på det sättet. Liksom. Så att det har liksom varit en självklar del ända från början hos mig. Jag har tyvärr ingen sån här omvälvande upplevelse som gjorde att jag valde att bli kristen. Utan jag är född i en kristen familj men jag har haft en tidig relation med Gud. Liksom.
Men en barnatro som. Ja, men en barnatro som har liksom vuxit till sig kan man väl säga.
Ja, precis. Mm. Precis.
Gött. Men lite mer om, vart kommer du ifrån från början?
Jag är ju göteborgare.
Gött.
Och gött. Mm. Född och uppvuxen i Göteborg. Mina föräldrar kommer från Indien och de kom på 70-talet. Så att, jag och min bror, vi växte upp i Göteborg, i storstan där. Och jag är idag gift med Jonathan och Vi har två pojkar som är 4 och 6 år som är våra guldklimpar. Ja, det är lite kort om mig. Jag har rest mycket runt. Vi har varit mycket ute i världen och rest, mina föräldrar och jag och min bror då. Så det är ett stort intresse för mig.
Men Göteborg, jag är ju född också, inte uppvuxen, men jag är född i Göteborg och mina tre första år så bodde jag där. Men sen så blev det Jokkmokk av alla ställen. Har du någonsin varit i Jokkmokk?
Ja, jag har varit på Jokkmokks marknad.
Se där.
Mycket häftigt.
Mm. Mm. Vad var den största impacten på dig där?
Det var väl kylan. Det var minus 30 när vi var där. Så det var liksom min första riktiga vinter kan man säga. Och sen så var det ju så härlig, ja, men härlig atmosfär. Det var ju alla de här marknadsstånden och ja, allt som de sålde, kött som hängde och grejer. Så det var så en häftig upplevelse var det. Det var långt ifrån storstan liksom.
Mm. Men då kan vi säga minus 30, vi brukar ju säga att det är myggfritt då. Så du slapp ju myggen i alla fall. Så kan det vara. Ja, men Jokkmokks marknad är ju en stor happening just där uppe. Mm. Klappar du några renar då när du var där?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag köpte de varmaste vantarna där som jag är överlycklig över.
Mm. Du ser. Mm. I lilla Jokkmokk. Så kan det vara. Du pratade en gång om att du upplevde att ni skulle upp till norr och lämna storstan bakom er. Kan du inte berätta lite?
Konstigt. Alltså, det började ju för flera år sedan när min man, eller precis när vi hade gift oss ungefär, så sa han att jag skulle kunna tänka mig att bo i Norrland någon gång. Och jag skrattade lite sådär och sa, ja då får du flytta dit utan mig. Och sen så har liksom, vi haft vänner som bor i både Kalix och Älvsbyn. Så att vi har ju rest upp till dem och hälsat på där. Och vi har tagit ut oss på äventyr och sådär. Så vi har fått liksom uppleva Norrland lite på det sättet. Men det var fortfarande väldigt långt ifrån mig. Sen så började Jonathan prata om de här, ja, norr lite mer. Och så började vi så här sakta få Norrbotten i våra hjärtan. Så där, alltså Norrbotten och vart vi var i Göteborg och sådär. Så kanske man såg någonting om någon skylt. De brukar alltid skylta för Luleå Tekniska Universitet på så här busshållplatser och sånt där. Så det kom upp såna här saker hela tiden. Där vi bara, Norrland. Och så tänkte man på Norrland igen och så. Så var det ett år som vi bestämde oss för att åka på den här Jokkmokks marknad. För vi hade alltid velat besöka den då. Så vi bokade en resa och skulle bo hos våra vänner och sådär så en vecka ungefär. Så vi åkte upp dit, hängde med våra vänner och det var en jättehärlig vecka. Det var minus 30 och det var riktigt snö och det var första gången jag liksom verkligen upplevde så här vinter i norr. Och så tog de med oss ut på en promenad när det var så här, ja men det kändes som en vårvinter. Det var jättesolig dag och så hade vi med oss picknick och så gick vi ut och så satte vi oss i snöhög liksom. Och så var det en jättefin utsikt över dalen. Och så hörde jag bara i mitt huvud så där bara, vi ska bo här i Norrbotten. Och jag bara kände så där otrolig, ett lugn inombords och bara kände liksom att ja, jag kan tänka mig att bo här uppe faktiskt. Och jag sa det till både min man och till våra vänner och de liksom bara höll på att falla bakåt. Bara, va? Du? Av alla sådär. Så att därifrån så började det. Att vi började rikta in oss och be mycket för Norrbotten. Och om vi nu skulle upp hit att vi skulle liksom, att Gud skulle visa oss vad vi skulle och sådär. Och så fick vi Piteå i våra hjärtan. Att vi letade lite runt och så tänkte vi, ja men vi kan bo i Älvsbyn då bredvid våra vänner eller kanske i Boden för jag, ja, om jag nu skulle få jobb och sådär. Så att vi letade runt och sådär, men sen till slut så kände vi bara att nej, vi ska vara i Piteå. Och då åkte vi upp på en liten böneresa sommaren 2020, ja. Och då tog vi 2 veckor och bara åkte runt här mellan fyrkanten då. och bad jättemycket och liksom bad om konkreta så där saker som Gud skulle visa oss att, eller öppna för oss eller svara på de här frågorna och så här. Och han svarade på varenda fråga som vi hade och öppnade varenda dörr, så att för oss blev det väldigt tydligt att vi ska upp till Norrbotten. Så vi sa det, den som får jobb först, då säger vi upp allt och lämnar allt och sticker. Och det var det vi gjorde.
Det är ju enormt modigt steg att göra, måste jag ju säga. Att bara lämna allt och kasta sig ut. Liksom.
Modigt, tokigt, kalla det.
Ja, kalla vad du vill, det är så. Och det är så härligt att höra, men nu, ni har inte bott ett år än. Snart har ni bott ett år.
Snart och, i april, ja.
Och du säger redan Pite, jag är så glad.
Jo, jag tänker på det när jag säger det. Så här, vänta, om jag säger Pite, ja, då är jag liksom utanifrån. Säger man Pite, då är man härifrån. Så ja. Att man måste träna in sig lite.
Vad tyckte du var den svåraste grejen då att när ni kom hit upp? Vad har varit jobbigast för dig?
Jag tror i början så var det jobbigaste att dra ner på tempot. Vi kom från Göteborg, det är hög puls, vi är ganska så här rappa i käften och vi jobbar snabbt och allting är lite mer stressat och sådär. Så kom vi upp hit och så var det så lugnt och alla pratade så långsamt. Och vi höll på att bli galna. Vi satt de första 3 veckorna på så här, men vi måste göra något. Och vad ska man göra? Det fanns inget att göra när det regnade. Så skulle vi sitta inne. Och, ja, men det var mycket sånt, liksom, att komma ner i varv. Och hitta ett annat lunk här uppe. Och hitta ett annat fokus. Och, i Göteborg kan man göra så många saker. Det finns liksom köpcentrum, det finns allt möjligt som man bara går till och hänger och tar en kopp kaffe eller någonting. Här fanns inte så mycket av det. Så att det var väldigt jobbigt faktiskt i början att lugna ner sig. Men väldigt nyttigt. Jag tror sen senare, ju längre tiden gick, kanske ett halvår efteråt, då började jag få mycket hemlängtan. Titta tillbaka mycket, vad hade vi i Göteborg och varför gav vi upp det nu då? Och vi bodde i en liten kyrka och så fick vi en liten tvåa som förstahandskontrakt. Men det var jättebra, vi var jätteglada för det. Men så kände vi också bara 4 personer i en liten tvåa och det var knökigt och man får aldrig vara i fred och sådär. Och då kommer de här tankarna sådär. Vad gör vi här? Varför utsätter vi oss för det här? Så det var nog lite kämpigt för mig, tror jag, mer än vad det var för de andra. De andra var ganska nöjda och glada ändå. Men jag saknade familjen och vännerna mycket.
Jag tänker på om det är någon som inte är kristen eller tror så på Gud. Alltså det här när man, för det låter ju väldigt knasigt kanske i andras öron, det här med att ja, men du lämnade allt eller ni lämnade allt. Och liksom flyttar upp till ingenmansland där det är sävligt och det är lugnt. Hur ska man förklara det här? Varför gör man en sån här sak egentligen?
Alltså jag tror att om man har upplevt Gud på ett sätt där man har liksom en relation med Gud och man känner att Gud är ju den som man litar helt och fullt ut på. Han är ju den som har varit med en genom svårigheter. Han är ju den som har liksom, ja, tröstat en när man är ledsen och glatt med en, men när man är glad och sådär. Alltså det är någonting med att lita på Gud. Och för oss så känner vi så här, jag har alltid haft en slogan i mitt liv som säger att mitt liv är Guds gåva till mig. Så vad jag gör med mitt liv är min gåva till Gud. Och jag vill att mitt liv ska vara en gåva till Gud. Liksom. Och om han då säger att vi ska flytta upp hit. Och jag har ingen aning om vad vi ska göra här faktiskt. Men jag litar på att han har någonting för oss här uppe. Och ibland så måste man bara våga följa. Man kan kalla det för intuition eller en känsla av att men jag ska vara på den här platsen. Liksom. Eller man får en kärlek till en viss plats och man måste bara dit. Och gör man inte det så kommer man ångra sig resten av livet att man inte gjorde det. Eller att man inte vågade. Och jag och Jonathan, vi vill aldrig vara fegisar. vi är fegisar i många områden. Men samtidigt när det kommer till sånt här. När det blir sådär starkt att man verkligen känner att Gud kallar en till Norrbotten. Liksom, då kan vi inte säga nej. Oavsett hur mycket vi tyckte om våra jobb i Göteborg eller hade våra vänner där. Liksom, vi måste prova det. Och vad är det värsta? Liksom? Blev det helt fel? Ja, men då åker vi hem igen till Göteborg. men vågar vi lita på det och att det var någonting? Ja, men då kommer vi att se det framöver. Liksom. Så man måste våga ha tro på att göra omöjliga saker, även om det ser konstigt ut.
Jag tänkte på en, jag vet inte hur många som lyssnar på det här som har sett den, men en Indiana Jones-film faktiskt. när du säger våga lita på, liksom här, det är på ett ställe där de liksom, andemeningen i den snutten på filmen, det är att han ska gå över liksom ett gap mellan, alltså om det är någon vatten som rinner där under, och liksom han ska bara gå i tro att det finns en bro där, en osynlig bro.
Ja, just det.
Och det kan ju ibland kännas lite kanske så, tänker jag. Att kasta sig ut i tomma intet och bara lita på att det håller. Och lita
absolut
på att det blir rätt. Liksom.
Precis, och bara jag menar, innan vi 10 dagar innan så hade vi inte ens boende. Det var jätteläskigt och vi tänkte så här, vi har 2 små barn. vad ska vi göra? Men alltså, vi verkligen litade på att Gud skulle öppna upp någonting för oss. Och det gjorde han ju. I sista minuten. Men det här liksom att våga gå ända ut. Och hoppas att det håller. Liksom. Det är inte lätt. Alltså, det är ingen lätt grej heller. Det är det absolut inte.
Och det kanske inte alla som heller törs göra så. Eller känner sig liksom kallad till att göra en sånt. Om man ska kalla det trossteg. Eller vad man ska kalla det. Så just det att våga kasta sig ut.
Nej. Och det är ingen som tvingar en.
Nej, det är bara en själv.
Det är bara en själv. Det ligger på en själv. Liksom. Och det är ingen skam och skuld över dem som inte vågar. Utan alla har vi våra liv och våra vägar och gå. Våra berättelser att ha också. Mm.
När vi ändå är inne på det här med att våga och sånt där. Jag har ju kört en liten utmaning till mig själv. Jag har ju frågat mina gäster tidigare om det här med bucket list. Men jag skulle vilja... I mitt eget liv så har inte jag bucket list, utan jag kör ju face my fears. Det är ju lite min grej. Så. Har du några rädslor som du försöker facea?
Ja, jag har ganska många rädslor faktiskt. Men alltså, en stor rädsla för mig har alltid varit... Jag har inte tyckt om att köra bil, till exempel. Det här är bara en så här enkel grej. Jag tyckte det var läskigt att köra. I Göteborg så känner jag mig trygg, för jag vet vägen och så där. De flesta kanske skulle vara nervösa att köra i Göteborg. Men eftersom man är uppvuxen där så kan jag ju vägen och så där. Så att det är lugnt. Men så kände jag så här, när vi skulle flytta upp hit, att det är ju massa snö här. Och jag har aldrig kört i snö. Och när vi skulle flytta så visste jag att jag skulle jobba utanför Boden. Och att jag skulle få pendla. Så det här var ju en stor rädsla för mig. Att köra i snö faktiskt i Norrbotten. Det var någonting som jag visste att... Jag pratade mycket med min kompis om det i Göteborg. För hon också rädslor för att köra bil i Göteborg. Så vi pratade om det här att vi måste våga facea vår rädsla. Liksom. Jag sa, jag kommer ju bli tvungen nu. Så när jag kom upp hit och började köra, då var det ju sommar. Så det gick ju bra. Och liksom lära mig att hitta lite och sådär. Men sen när första vintern kom... Det var jobbigt i början, ska jag säga, att sitta där själv i bilen när det är snöväder och jätteläskigt väglag och sådär och köra. Men sakta men säkert så överkom jag faktiskt den rädslan. Och idag så tycker jag det är kul att köra, och nu har jag bara bott här en vinter. Men det är kul att köra, det känns som en utmaning att få köra i snö och bara köra överhuvudtaget. Och här är det ju långa avstånd och så också. Så att man lär sig liksom det här med körning. Så att det är en rädsla som jag har överkommit sedan jag flyttade till Norrbotten faktiskt.
Så det har ju fört med sig någonting gott ändå, det här med att komma
hit
upp till norr.
Ja, precis.
Ja. Nej, men för, och det är roligt att du säger det, för när jag flyttade ner till Uppsala, eller jag och min man flyttade ner, så sa jag, här kommer jag aldrig köra bil. Ja. Det var människor överallt. Men du vet ju numera hur det ser ut uppe i norr, att det är ju mer träd än människor. Och ja, här nere var det ju mer människor än träd. Så att det var så här, nej, jag vägrar köra. Det tog 3 månader sedan var jag tvungen att köra. Och då fick jag köra ut från Uppsala till Dalarö och hämta en 6 meter lång, vad heter det, båt. Och köra igenom hela Stockholm och ända upp till norr. Så det var så här, ja, tal om face my fears där också. När man kastar sig ut i det här att testa om det håller. Om man törs. Precis. Och så växer man.
Eller hur? Man växer jättemycket. Mm. Stolt över sig själv.
Ja, man ska klappa sig på axeln och så går vi vidare. Ja. Nej, men det är ju så. Jag tänker på det här med då när ni kom upp till norr och ni har liksom, du fick jobb. För du var ju den första som fick jobb av er två.
Ja.
Så, och sen har ju din man jobb också lite grann. Vad skulle du säga liksom, vad är det bästa? Nu har vi ju sagt det här med att det är lite sävligt och lite så. Men vad är det absolut bästa tycker du hittills med just Norrbotten?
Alltså det är ju naturen. Otroligt vacker natur. När jag började köra här, pendla från Piteå till Boden där. Jag var så fascinerad över naturen. Och då är det bara motorvägen jag kör på. Men det var så vackert och liksom verkligen se så många träd. Jag har inga träd i Göteborg. Jämfört med här liksom. Det var ju skog överallt och så vattnet och de här broarna över vattnet. Ja, men jag tyckte det var så läckert alltså, och soluppgången på morgonen och vi bor i våran lägenhet så bor vi nära en sjö. Och det är så otroligt vackra solnedgångar här på sommaren. Så att naturen är ju verkligen en mycket positiv grej här uppe. Måste säga också lugnet. Är väldigt skönt faktiskt. Ibland kan jag sakna storstadsmyllret och det här. Men i längden så är det här fantastiskt. Och som jag tänker på mina barn får växa upp så här i den här miljön. Väldigt fint. Sen är ju faktiskt, måste säga, norrlänningar är väldigt trevliga också. De är lite försiktiga så där i början. Men när man väl lär känna dem så är de otroligt välkomnande och inbjudande liksom.
Om man säger så här, det brukar ju vara lite svårt, har jag hört många andra säga, att lära känna, som du säger, lära känna en norrlänning. Vad tyckte du var det liksom svåraste steget just när det kommer till människorna här uppe då? Att möta befolkningen, lokalbefolkningen?
De pratar inte så mycket. Det rullar inte på när man pratar, utan det är lite försiktigt och det är kanske någon fråga här och där. Och man vet inte hur mycket frågor man får ställa. Och sådär. Man märker ju på en person om de är pratsamma eller inte. Men jag upplever att många är väldigt försiktiga i samtalet och så. Så det tar tid att lära känna folk här uppe.
Som vi brukar säga, när du väl har lärt känna någon, då har du en vän för livet. Det är lite så. Då är vi väldigt långsiktiga.
Ja, men precis. Det kan stämma.
Men det är intressant att du säger, för vi brukar prata om det också, det här med att vi kanske inte pratar så mycket, men när vi väl säger något så har det en tyngd i sig, om man säger så. Man säger ingenting onödan på så sätt.
Nej.
jag tänker lite så här oavkortat på min kära lillebror som också är sådär att han kan ha fått ett nytt jobb och säger, men varför har du inte sagt något? Ja, men du har ju inte frågat. Ja. Så det kommer liksom inte automatiskt alla gånger heller. Att
nej.
Berättar om sig själv.
Och jag är ju mycket av en sån här pratkvarn kanske. Alltså när man väl börjar prata med mig. Jag kan ju liksom uppfattas som blyg och så. Men när man väl börjar prata så babblar ju jag på. Liksom och men jag upplever att det kanske inte är likadant här uppe så. Man får hejda sig lite ibland.
Men vi kan behöva lite härligt snack också. Så är det ju bara. Men nu, jag nämnde ju förut bucket list. Har du någon bucket list?
Kan väl inte riktigt säga att jag har en bucket list. Jag har mer så där måste besöka platser bucket list. Just med resor. Jag har ställen som jag skulle vilja resa till. Och kanske, kanske någon bucket list. Jag har inte jättemånga, men jag har alltid drömt om att gå på någon sån här bibelskola i USA. Jag vet inte varför. Det både jag och Jonathan har haft en fundering någon gång att vi skulle göra det. Men sen så har jag ju lite olika länder som jag skulle vilja besöka. Och först på listan står ju Japan. Och sen är det lite andra länder också. I Asien mest då. Men ja, resande är väldigt kul.
Du nämnde ju att dina föräldrar är från Indien. Brukar ni vara och hälsa på Indien?
Alltså vi har ju varit, åkt till Indien nästan vart tredje år ungefär när jag växte upp. Så mina föräldrar hade ju hus i Indien väldigt många år. Nu på senaste så har de ju sålt den då. Men det, och, därmed, och pappa är ju, han jobbar mycket med Indien, just med barnhem och socialt arbete där. Så vi har varit väldigt mycket och rest runt i Indien och så. Och jag kan ju språket, kan ju prata och förstå, men jag kan inte skriva och läsa. Så det har ju varit guld värt att få ha med sig. Så Indien har vi varit mycket i när vi växte upp.
Ja, men det var riktigt härligt att få en bild av dig. Och jag tänkte så här, avslutningsvis höra med dig ifall det finns någonting på ditt hjärta som du skulle vilja skicka med till lyssnarna.
Det finns många saker, men en sak kanske att ta vara på livet. Alltså, livet är kort och man vet aldrig riktigt när det tar slut. Och att göra det bästa av livet, liksom. Att våga ta utmaningar, våga röra sig framåt. Och har man något som gnager i en att det här borde jag göra eller det här. Men ta chansen och gör det. Du kommer inte ångra det. Och vad är det värsta som kan hända? Det är att man får ge upp det helt enkelt och gå tillbaka till det man gjorde kanske. Så att ta vara på livet skulle jag nog säga. Njut av det.
Det var en väldigt bra grej att skicka med, tycker jag. Mm. Nej, men jag vill bara säga ett stort tack till dig för att du tog dig tid att gästa mitt program här, Möten Norrlänning. Och nu har ju du också blivit norrlänning här under senaste året. Så att det känns ju riktigt kul. Så, ja. Men tusen tack,
Betty. Så mycket för att jag fick vara med.
Ja, så roligt, så roligt. Så vad händer här nästa? Vad är nästa steg? Ikväll?
Ikväll? Mm. Oj, det är att laga lite matlådor för veckan. Inget jätteexalterande.
Det lät ju väldigt seriöst ändå, måste jag ju säga.
Ja. Lite organiserad är man.
Ja, härligt. Det är mer än vad jag är. Jag lagar mat för dagen. Om jag hinner. Så kan det vara. Nej, men jättestort tack till dig och Guds rika välsignelse. Och lycka till med allt det som ligger framför er. Du, för dig
tack
och din
mycket.
Familj.
Ja, tack.
Jag hade alltså träffat Betty Mattai. Denna glädjespridande kvinna. Hon hade alltså hittat vägen upp till Piteå och från Göteborg helt enkelt. En sak som hon skickade med var just att ta vara på livet och se vilka vägar Gud har för just dig. Så ja, du vet aldrig när det tar slut, så lyssna på det visa rådet. Så får du ha en riktigt, riktigt bra dag. Och tack för att du lyssnade.